älskar när människor gör comeback. Jag älskar ordet comeback. Jag tittade på tidningar i morse vad som stod. Och jo, man kunde också idag läsa att någon av tv-personligheterna hade gjort en comeback igår som programledare. Ordet återkommer gång på gång i samhället. Vi tänker inte så mycket på det. Men att få göra comeback är ju att efter en paus, kort eller lång, åter få hamna i centrum eller att man får göra det som är tänkt. Mm. Och jag tänker att de flesta av oss har någon gång funderat när man hör om någon som gör comeback. Är det för sent? Det kanske är för sent för den där personen, idrottsmannen eller idrottskvinnan eller kanske musiken eller politiken efter den där pausen. Någonting som bara rann ut i sanden eller vad det nu kan ha varit som har gjort att det blev en paus. Det kanske är omöjligt att komma tillbaka. Att göra en comeback betyder ju att man får en ny chans och möjlighet. Men ibland verkar det faktiskt vara för sent. Till exempel när en idrottsman eller idrottskvinna ska göra comeback men allt fokus är på skadan som den där idrottspersonligheten har. Ni har säkert någon gång tittat på nyheter eller längt med och märkt att allt fokus inte blir på priser utan på skador. Eller när en artist försöker göra comeback så kan det ju vara märkvärdigt hur mycket fokus det läggs på det där jobbiga som någon gång har hänt i den människans liv. Om det är droger eller om det är något annat som har gått snett. Allt fokus är på det. Inte på de nya låtarna som artisten vill tala om och vill sjunga. Eller om en politiker ska göra comeback. Är det inte typiskt då att journalister som såklart gör sitt jobb, men att det petas lite i det där som en gång var för många år sedan. Det tycks omöjligt för den där journalisten att göra, nej, politikern att göra comeback. I vår tid så finns ju någonting som också heter cancelkultur. Vet ni vad det är? Har ni hört det? Alltså det, man förstår ju knappt vad det är. Det är i alla fall inget som jag gillar. Cancelkulturen är, så vitt jag förstår det, ett sätt som man i vår tid fryser ut i någon. Oftast en kändis, en personlighet som har varit tv-programledare eller en kanske talare på olika ställen. Någonting har hänt och så plötsligt så får den personen inga frågor längre. Den är inte intressant och den upplever att den är helt avskuren från det där som tidigare fanns. Ja, det är väldigt långt ifrån det som Bibeln säger är ett bra sätt att möta människor om man har misslyckats på något sätt. Hur är det då i våra liv? De allra flesta av oss har inte siktet på en framtida idrottskarriär. Jag vet att några av er idrottar mycket. Men det kanske inte är så att ni alla tänker att ni en dag ska få stå på prispallen. Ni är säkert precis som de flesta av oss glada om ni kommer i mål. Några av oss kanske tycker om att spela, är musiker. Och några av er vill säkert göra låtar som blir spelade på Spotify. Men de allra flesta av oss kanske inte drömmer om en comeback när det handlar om musiken. Eller när det handlar om politiken. Jag vet att några av er är politiskt engagerade. Eller har varit det. Jag tror inte att ni drömmer om att ni ska få de allra viktigaste platserna. Eller det kanske ni gör. Är det någon som drömmer om det? Att få plats i riksdagen. Eller så. Ja, men de flesta av oss drömmer nog inte om det. Utan våran comeback handlar om livet. Livet som hela tiden pågår. Livet som ibland tycks ställa till det så märkvärdigt i våra liv. Bland oss alla, vi som är här. Jag har ju lärt känna många av er och vet att livet verkligen har blivit på olika sätt för en del av oss. Eller för våra vänner och våra familjer. Är det så att det är omöjligt med en comeback i vårat liv? Det som är så fantastiskt, som vi kan läsa om och om igen i Bibeln, det är att det räcker Medan idrottskvinnan eller mannen behöver göra ett snyggt resultat. Och musikern behöver göra musik som spelas. Eller politiken ska det vara, behöver ju göra någonting som gör att den personen hamnar i morgonsoffan på tv eller så. Så räcker det i våra liv med Jesus. Det räcker med Jesus. Och jag älskar de där orden som vi läste innan ifrån Lukas evangeliet. Några av orden är ju så utmanande som man nästan inte kan läsa dem utan att huka sig när man sitter i bänken. Men Jesus avslutar det där avsnittet med: var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och vad skönt det är att han säger så efter alla de där orden om att älska sina fiender. Det är ju vårt mål. Vårt mål är ju att vända andra kinden till. Vi ska det. Men Jesus säger också: var barmhärtig så som er fader är barmhärtig. När Jesus mötte människor så finns det så många berättelser om att de som Jesus möter får göra en ny start, en comeback. Det är ju det som berättelserna ytterst sett handlar om faktiskt. Jesus och Zacchaeus. Zacchaeus, den där kortväxte mannen som klättrar upp i ett mullbärsfikonträd. Och Jesus kommer förbi och säger: kom ner, jag ska gästa ditt hus. Och så kommer han hem till honom. Vad handlar berättelsen om? Han får göra en ny start, en comeback. Helt omöjlig utan Jesus, möjlig med Jesus. Eller kvinnan som blir tagen på bar gärning för äktenskapsbrott. Se den situationen framför dig. Hon får göra en ny start med Jesus. Det är bara genom Jesus som hon kan göra en comeback. Bara genom Jesus. Eller Petrus, lärjungen Petrus, som börjar så bra. I evangelierna så kan man se om hur han säger de där viktiga sakerna. Han gör många saker som är viktiga. Han kallar sig till och med för klippan. Han är klippan. Jesus säger det som församlingen ska grundas på. Och ändå är det han som bland lärjungarna inte bara flyr undan utan också är den lärjungen som förnekar att han ens vet vem Jesus är. Att han känner honom tre gånger. Och sen så får han ju möta Jesus vid sjön. Och där får han också tre gånger starta om med Jesus. Ja, med Jesus så finns det inget som är för sent. Det är ingenting som är omöjligt med att starta om när det handlar om Jesus. Och det är väl fascinerande att den första kristna kyrkan, den startas med Petrus som klippan. Så det startas av en person som alldeles innan har gjort comeback. Har du tänkt på det? Den första kyrkan är vad man skulle kunna kalla för en comeback-församling. Där alla kan få göra en ny start. Och det grundas inte bara på Petrus utan också på alla Jesus ord. Det där ordet som jag läste innan. Var barmhärtiga som er fader är barmhärtig. Det är ett av orden som är en grund i den första kyrkan. Men också orden när lärjungarna vid ett tillfälle frågar: hur många gånger ska vi förlåta någon som har gjort mig orätt? Vad säger Jesus? Jo, ni ska förlåta 70 gånger. Eller som det står i någon översättning, 77 gånger. Hur konstigt den låter så är det samma ord och så. Det är bara olika sätt att tolka texten. 70 gånger eller 77 gånger. Det är ju som ett oändligt högt tal. Eller texten när Jesus talar om hur lärjungarna ska vara mot varandra. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra, säger Jesus. Det är tre exempel på ord som måste ha varit helt grundläggande i den första församlingen. Hur man var mot varandra, hur man tänkte när det kom nya människor. Och vad som gjordes när någonting blev fel. För det blir det när man möts och är tillsammans. Jesus, han kallas, det är så vackert, för syndarens vän. För när Jesus vandrade på jorden så var det ju personer som hade starka åsikter om Jesus. Som såg att han umgicks med fel sorts personer. Han umgicks med tullindrivare och med de som kallas för syndare. Han åt och drack, står det. Och Jesus själv säger att man kallar honom för syndarens vän. Och jag är så tacksam för att våran kyrka, vi baserar våran tro på Jesus som är syndarens vän. Så när en människa kommer hit, eller när vi som är här, en dag, idag eller någon annan gång, inser att här finns det saker som behöver komma rätt igen. Då är vi på en bra plats. För Jesus är syndarens vän. Fantastiskt. Fantastiskt. I Bibeln finns så många exempel på människor som gör comeback, en ny start. Och några av de här texterna, de är så, det är så dramatiskt så att man nästan inte, det är nästan svårt att hantera det. Till exempel är det så med Mose. Det är en av de allra största ledarna i Bibeln. I de första delen av Bibeln så är det den största ledaren. Och han i sitt ledarskap har ju med sig att han har dödat en slavdrivare. Och man kan säkert ha tankar om det. Han kanske förtjänade det, kanske några tänker. Den där slavdrivaren i Egyptens land har säkert flera egna liv på sitt samvete. Men man ska ju inte dräpa. Mose, den stora ledaren, han gör ju det. Och flyr sedan till Midians land. Men Gud ger en ny möjlighet till honom. Han får starta om. Och på samma sätt är det med kung David. En av Bibelns, när vi kommer någonstans mitt i, är han ju den största och viktigaste ledaren. Han gör ju många viktiga saker och vi sjunger ju sånger. Alltså flera av de sångerna vi sjunger vid en helt vanlig gudstjänst, då finns ord och fraser ifrån Davids diktande. Men han ser ju den vackra Batseba. När hon badar, kunde han har bara sett det genom sitt fönster, eller hur gick det till? Han ser i alla fall Batseba när hon badar. Och det stannar ju inte där. Det hade ju kunnat stanna där. Men han låter ju hennes man gå ut i strid. Längst fram. För David har makt att bestämma det. Längst fram. Där de allra flesta dör i striden. Och på så sätt så blir hon ledig. Och han kan gifta sig med henne. Och när det här kommer upp till ytan så är det ju både ånger, men det är också ett möte med Gud själv. Och vi har en tro på ledare i Bibeln som startar om på de mest dramatiska sätt som vi kan tänka oss. Vi är på riktigt en församling som grundar sig på människor som har gjort en comeback, en nystart. Av ett sätt som vi nästan inte förmår att förstå faktiskt. I Bibeln så finns det också undervisning som är så tydlig, utmanande. Den här berättelsen som vi fick höra tidigare på gudstjänsten här. Med den förlorade sonen som verkligen får göra en comeback när han inser att han har det ju bättre hemma. Och han vänder om. Han gör en ny start. Men också den andra sonen som är hemma. Och fadern pratar ju med honom. Han gör ju, i alla fall får han chansen att göra en comeback. Liksom starta om. Och Jesus slutar ju den berättelsen innan vi vet vad den hemmavarande sonen gör. Ska han vara med och fira att den förlorade sonen har kommit tillbaka? Bibeln är full av undervisning som handlar om det här. Eller de där breven i Uppenbarelseboken. De där breven som är så utmanande. Breven till Laodikeia och alla de andra församlingarna. Flera av de här breven handlar ju om att det är någonting i de församlingarna som har blivit fel. Men alla församlingarna får hälsning om att det inte är för sent. De kan stanna upp och de kan vända om. Ja, det är verkligen hoppfullt. Det är hoppfullt. I de första församlingarna som skapades av Paulus, han som reser ut och bestämmer sig för att åka till platser där ingen har hört om Jesus. När han startar upp församlingar så får de brev av honom. Och i Galaterbrevet så skriver han så här. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus. Alltså, vi när vi läser de här orden så kan vi tänka att det är, liksom, ja, men det är så vackra ord. Vi läser dem alltid vid dop, till exempel. Några av er har hört det vid erat dop. Och för er kanske orden, ja, men det är så fint. Men vilka utmanande ord. Nu är ingen längre jude eller grek. Alltså det här var utmanande på den tiden. Man kunde ordna så man blev en grek. Fast man hade en annan bakgrund så kunde man ordna så man blev en del av romarriket. Man kunde ordna så att man blev fri. Man kanske hade blivit född som slav. Under hela livet hade man kämpat för att lägga ihop alla de där små betalningarna man gjorde. Och till slut en dag, på ålderns höst, kunde man betala den enorma summan och se till så att man fick i alla fall dö som fri man. Och man och kvinna. Paulus säger att ingen är längre man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Alltså det är otroligt. Han vänder upp och ner på allting. Så stor är skillnaden med Jesus Kristus. I den första kyrkan fanns också människor av alla slag. Och det vet man inte bara ifrån Bibelns texter, inte heller bara ifrån de kristna texterna, utan också ifrån andra historiska dokument där man ska smutskasta de kristna som börjar växa upp och få fram i olika delar i romarriket. Där betonar man att i den första kyrkan så finns det slödder, unga, änkor, ja, de människorna som man vid den tiden tyckte hade mindre värde. Och Jesus säger, Paulus säger, att alla är ni ett i Kristus. Ni har en ny identitet. Ni har fått starta om allihopa. Jag är så tacksam över församlingen. Jag vet ingen plats som församlingen. Jag vet ingen plats där man kan få starta om. Under årens lopp när jag har varit med i olika kyrkor och när jag har fått vara på olika träffar med pastorer och fått höra vittnesbörd om människor som har fått starta om och komma in i en kyrka, församling, så är jag så stolt över att få vara med en del i det. Jag har fått höra om människor som har gjort brott där de har suttit i fängelse och fått starta om i en kyrka, fått nya vänner, nytt sammanhang. Den där statistiken som man hör om på nyheterna ibland, om att det är så svårt att bryta mönster. Ja, det händer i kyrkor. Jag är så stolt över att man i kyrkor kan mötas, trots att man har varit ovänner eller haft olika åsikter. Ändå kan man mötas, göra någonting viktigt tillsammans. Fantastiskt. Jag är så fascinerad över berättelser och människor som får vara med om att de lämnar drogmissbruk eller andra missbruk bakom sig och får starta om. Under den tiden jag jobbade i Stockholm, då hade vi samarbete med flera församlingar och vi gjorde läger tillsammans. Och på våra läger så hade vi en grupp personer som var med och drev ett boende på Erik Edin stiftelsen. Och det är boende för människor som håller på med droger. Och man får bara komma dit om man har prövat allt annat. Och där på Erik Edin-stiftelsen så fick många, många människor starta om. Lämna droger, lämna allt det som de hade bakom sig, starta om. Och vi hade på våra läger personer som bodde på det här stället, som var med på lägret och lagade mat, ordnade och höll vittnesbörd. Och i början när vi gjorde det här samarbetet med Erik Edin-stiftelsen, då la vi deras vittnesbördskvällar i slutet. Det var starkt och viktigt, tyckte vi. Sen upptäckte vi att det hände någonting på de här vittnesbördskvällarna som påverkade så mycket. Så vi började lägga den vittnesbördskvällen alldeles i början istället. För det som de berättade, det förändrade inte bara tonåringarna som var med på våra läger som vi ordnade, utan det påverkade också oss som var ledare. Vi sänkte garden. Vi möttes lite närmare. När de berättade om att de hade fått ändra hela livet. Ja, men på något sätt i våra böner och vårt bemötande av varandra. Ja, men det, allting påverkades av deras vittnesbörd. Så under flera läger så fick vi ha den här bättre strukturen. Vad bra det kan vara att lyssna till vittnesbörd. Och att någon vågar gå före och berätta om att livet inte alltid har varit enkelt, men med Jesus så finns det möjlighet. Det behöver inte vara solskenshistorier. Man kan ju berätta också om att man är på de där första stegen med Jesus. Det är också viktigt att kunna dela. Medan du testas när du köper ett abonnemang eller en pryl, så testas din ekonomi. Så finns det ingenting som testas när någon vill komma med i en kyrka eller börja hitta in i en församling. Alla kan vara med. Man behöver inte ha några besparingar. Det kan ha gått hur som helst med en egen ekonomi. Vi ordnar alltid så att alla kan följa med på allt det vi gör. Alla läger, alla gånger vi äter, allting. Om det är problem, alla kan vara med. Och när någon söker ett arbete, så måste man alltid lämna fram referenser och betyg. I en kyrka kan alla vara med. Oavsett hur det har gått med utbildningar eller med referenser. Om det inte har gått så bra med yrken, man kan ändå vara med i kyrkan och göra bland de viktigaste saker. Jag tror bland de viktigaste sakerna man kan göra. Det är fantastiskt. Hela vår kyrkohistoria, och det är det sista jag ska säga, är radat av ledare som har fått starta om. Det är de som är, genom kyrkohistorien, de där viktiga personerna. Och det ska vi alltid komma ihåg och alltid påminna om. Jag ska bara ge några namn. Till exempel Augustinus. Det är många som har hört hans namn. Han föddes och växte upp med en mamma som var kristen. Men han valde ett helt annat liv. Han valde det livet han själv kallade för att han levde i ett liv i hedonism. Han levde med helt annat fokus och nöjen. 31 år är han när han blir kristen. 31 år. Han är en av kyrkohistoriens allra viktigaste ledare. Nu hoppar vi fram 1000 år. Då är det inte en munk som är, då är det en munk som är i fokus, inte en biskop eller någon annan. Utan det är en munk som heter Franciscus av Assisi. Han är med och skapar en order, en munkrörelse. Och han är 20 år när han blir kristen. Och han beskriver själv att hans liv var helt upp och ner innan. Han är 20 år. Nu hoppar vi fram några år till 1700-talet. Då är det en man som heter John Newton. Han tar värvning på en båt. Han är 11 år när han blir matros, eller vad det kan ha kallats. Och där utvecklar han och gör karriär. Han är 23 år och han är blivit en ganska ung kapten på båten. Och på båten så fraktar man slavar från ena platsen till den andra. Och ni vet ju hur det såg ut och hur många som dog under de där transporterna. Den här mannen, John Newton, han gör en omvändelse. Han blir präst och startar om hela sitt liv. Och han är med och skriver den här psalmen Amazing Grace. Han jobbade under resten av sitt liv med att försöka stoppa slavrörelsen. Sista exemplet, C.S. Lewis. Han har ju skrivit böckerna om Narnia. Han växte upp i ett sammanhang som var tydligt ateistiskt. Och hela sitt liv så funderade han på det här och ville ha skäl för sin filosofiska tanke med att han var just ateist. Men han mötte många personer, bland annat J.R.R. Tolkien som skriver de här Sagan om ringen och så. Han hade många diskussioner och debatter och så kommer han till tro. Han är 32 år när han blir kristen. 32 år och så vänds hela hans liv. Hela kyrkohistorien har personer efter personer som får göra en ny start. Hela kyrkan bygger på ledare som gör comeback. Vi är en av de kyrkorna. Tittar vi på oss ledare som är med i kyrkan, tittar vi på oss alla, jag tror att de allra flesta på något sätt känner igen oss i det. Vi har fått göra comeback. Vi har fått starta om med Jesus. Det är fantastiskt att vi får vara en kyrka där alla kan komma med. Inga meriter. Vi har ingenting som vi behöver lyfta fram som gör oss särskilt fromma. Det är Jesus som gör oss fromma. Det är stort och fantastiskt. Vad kan man göra då? Du kanske har någon du tänker på. Någon människa du har i din närhet som du tänker att det där är en person som också skulle behöva starta om, göra en comeback. Man kan alltid ringa eller smsa och fråga, ska vi inte ta en fika? Bjuda någon på lunch efter gudstjänst. Det kan betyda allt. Det behöver inte vara så att den har tappat sin tro. Men av forskning så vet man att människor som har någon som frågar efter dem, det ökar så mycket mer chanserna att man hittar in i en kristen gemenskap som kan vara som en livlina i ens liv. Du kan vara med och be. Jag ber ju alltid för några saker. Jag har ju berättat det tidigare att jag fortsätter att be för några personer som har tagit ett steg åt sidan. Några personer som behöver få göra comeback. Jag ger inte upp. Jag fortsätter att be. Och jag vet att några av er också ber för människor som ni har något bönämne som ni inte vill ge upp kring. Ni vet att det är viktigt att fortsätta be. Och vi ska komma ihåg Jesus ord. Alltid påminnas om det. Jesus som säger, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Var barmhärtig så som er fader är barmhärtig. Nu ska jag be en bön. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord som är så utmanande. Som talar om att vi behöver förändra många delar i livet. Men tack gode Gud för att vi får ta steg för steg och upptäcka dina ord och vad de vill säga i våra liv. Tack för att vi inte behöver göra om allt på ett ögonblick utan genom hela livet får vi stanna upp om och om igen. Stanna upp och vända oss mot dig och säga Jesus, jag vill följa dig. Ja, tack Jesus för att tillsammans med dig så kan våra liv få starta om hur den har varit. Och hur lång tid sedan det än var som vi funderade på Gud eller på någonting med kristen tro. Tack för att vi får starta om med dig. Tack för vad du gör just nu i Jesu namn. Amen.